Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we
are... I'm not surprised, motherfuckers.
Touch to ups, get ready for war. Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Varmt välkommen ska du vara till Fighterpodden idag med fokus på BJJ. Jag heter Mårten Söderström och har fått med mig en trio idag som ska prata BJJ, där vi har sagt att vi ska uppmärksamma Nordic Friends Open i allmänhet och BJJ i synnerhet. Och en kort presentation tänkte jag här då. Johan, du arbetar på och har Fighter Magazine.
Ja, precis.
Marcus Widengren som arbetar eller är på Hilti BJJ, har varit ordförande i BJJ-förbundet och är numera i byråförbundet, va?
Ja, det stämmer.
Och Rickard Karneborn som är sportchef på Nacka Dojo. Mm. Och sen har du ett bolag som heter Control Sport, arbetar med personlig träning. Och så har du Smooth Comp också.
Precis.
Det kommer vi in på lite grann sen. Mm. Och tidigare landslagstränare för BJJ-landslaget. Mm, och nu närmsta är ju Nordic Friends Open.
Mm, 7 maj. Fick frågan i oktober, tror jag det var, från Budo Fitness. Hayes Jemide och Fredrik Haldén som hade fått frågan i sin tur från Fitnessgalan. Det är Fitnessgalan som hyr Friends. Mm. Det är viktigt att poängtera. I början när vi gick ut med det, då var det så här, ja, ni fått storhetsvansinne. Men det är inte vi som hyr Friends, utan vi har ju fått disponera Budo Fitness aktivitetsyta inne på Fitnessgalan. Mm. Men det tog kan det tagit en halv dag innan vi tog beslutet och säga ja. Jag tog upp det med styrelsen direkt och det kändes bara som att nej, det måste vi göra. Det måste vi säga ja till.
Vad tänker du, Johan, kring den här tävlingen?
Det är jättekul. Det är jätteroligt. Alltså, vi är ju inte i närheten av att ha haft så här stora BJJ-tävlingar. Och vad jag vet så är det inte, det här är ju en av de största, om inte den största i världen.
Ja, alltså arenamässigt, ja. Jag tror inte att det är den största BJJ-tävlingen. Det är det absolut inte. Men bara att kliva in där inne på Friends och bara, vi har varit där på möten några gånger och bara känna liksom att wow, här kommer några få tävla här inne. För det är ju det som är grejen. Det är att komma in på nationalarenan för fotboll och få liksom köra BJJ. Det är väl det som är det som jag lockades av, att vi skulle kunna erbjuda det.
Men du arbetar ofta som domare, Marcus.
Ja, jag har gjort det väldigt mycket förut i alla fall. Nu har jag dragit ner lite på det.
Mm. Det har varit kul kanske att döma in i Friends Arena.
Det hade ju varit lite kul, förvisso. Men ja, får se. Får betala bättre.
Nej, ja. Men hur är det ett sånt här arrangemang? Alltså, jag förstår att det är mycket arbete kring det. Och hur har det gått? Känns det bra allting?
Det har varit mycket mer jobb än vad jag kanske trodde. Mm. När vi hade vårt första möte i vår styrelse, då kände vi så att men nu har vi också möjligheten att tvinga oss själva att skapa andra rutiner. Liksom, göra de där grejerna som vi har tänkt så många gånger på. Till exempel som den grejen att vi kommer livestreama det. Det har vi inte gjort förut. Vi vill kanske liksom sätta en lite ny nivå för oss själva på arrangemanget.
Men tänker ni så här att lite grann nu så synas vi också som sport i och med att det är ett så stort arrangemang?
Ja, nej, men det är ju världens möjlighet liksom. Det är, så har ju vi alltid resonerat på klubben, att liksom, vi har satsat väldigt mycket pengar på tävling och på att synas, för att det genererar liksom medlemmar. Mm. Vi har 50 vuxna från vår klubb som ska tävla.
Hur ser du på det här, Johan, från Fighter Magazine, att det blir en sån här stor tävling?
Nej, det är jätteroligt. Större exponering och vi vill jättegärna hjälpa till att det ska synas, såklart.
Om vi tar oss lite grann till BJJ då. Först ska jag bara kolla lite bakgrund här, Marcus. Du har ju tränat BJJ ett länge.
Ja, i 16 år snart. Mm.
Och Rickard?
Jag har tränat BJJ sen, ja, vad kan det vara? Ungefär som Marcus. Jag började ju med sportjujutsu 86 när jag var liksom 11-12. Mm. Och sen gick jag över och började träna både BJJ och sportjujutsu. Så att, ja, det är någonstans där också. Vi, ja.
Och Johan, du tränar ju MMA. Mm. Har du haft någon specifik inriktning på BJJ eller har du mest liksom varit...
Jag fuskade ett par år, 10-12 år med jujutsun. Bland annat lite sportjujutsu och så. Och sen så delade jag matta under en period med Christian Kennedy som var första svartbältet i Sverige. Mm. Han var först på Starfight och sen på Smack. Och så att jag har fått min beskärda del och tränat BJJ också. Jätteroligt.
Det är härligt att höra alla som har haft annan kampsport förut och sen hamnat i BJJ. Det hände ju någonting när den kom. Eller hur? Vilka erfarenheter har ni från det? Att man har gjort en sport och sen så kommer någon som är så duktig på markkamp. Marcus?
Ja, själv så blev jag neddragen till Hilti då, som hette Rickard Andersson BJJ på den tiden. Och jag var svartbälte i Bujinkan, men fick ju duktigt med spö på första träningen av vitbälten. Och då insåg jag att det här vill jag lära mig.
Jag var svartbälte i sportjujutsu och blev neddragen av Marcus på min första typ så. Då kom jag ihåg att han hade blått bälte på sig och för mig i min hjärna då så liksom, det blir tyvärr så då ställer man in sig på att så, ja, men okej, blått bälte det var lägre än vad jag hade. Mm. Och olycklig liksom slutledning i hjärnan, men så blev det. Så jag kommer ihåg att vi rullade och så första gången så tyckte jag liksom att ja, men det här gick väl ganska bra tills han ökade tempot liksom. Mm. Och så bara herregud, det här var ju något helt annat liksom. Så att det var så, ja, det, jag tror de flesta som får testa BJJ från en annan idrott känner just den grejen så här att wow, det här vill jag lära mig liksom.
Johan, du bara nickar.
Ja, men jag känner igen det så väl, för jag hade kört ganska mycket olika saker som inkluderade mark, och så var det ett läger med Alexander Paiva någon gång. Oh. Där för några år sedan.
Det var jag med på också.
Ja, just det. Det är några år sedan. Du var där också tror jag, Rickard.
Nej, jag var inte där. Nej.
Men jag vet att det var många där, Musse och flera andra och alla, eller de som var lite kloka, hade satt på sig vitt bälte. Det var liksom en upplevelse. Det var verkligen det. Man var ganska övertygad om, oavsett om man var självförsvarsinriktad eller sportinriktad på marken innan med jutsun och det som fanns till hands här då, att vi var nog ganska vassa. Men ja, det liksom finns nivåer kan man säga. Och det är verkligen, jag kommer ihåg det läget väldigt väl. Det var väldigt, väldigt bra och fick mig att tänka om rejält.
Ja. Det kanske också är det som är orsaken till att BJJ har blivit så stor. Alltså, det är klart att alla vi som följde liksom första UFC och såg de första liksom Hoist Gracie-matcherna så här, tänkte, vad är det här för någonting? Men då var det fortfarande så här, ja. Och sen blir det här, allt mer börjar folk inse, framförallt inom kampsport. För många som du hade uppfattning själv, jag är rätt bra på backen, tills du mötte någon som verkligen kunde det där. Och att till slut faktiskt kunna bara ta någon med bara brottning, det var ju ganska revolutionerande va? Mm. Och så började liksom, det här var långt innan YouTube-fenomenet. Nu kan man ju hitta alla de här gamla matcherna som alla pratade om. Men då fanns det så mycket skrönor, men väldigt många verkar ju helt sanna dessutom att det verkligen var så. De kom utmanade och det kom de bästa utövarna. Eller hur?
Mm. Mm. Det som fascinerade mig mest kan jag tycka var liksom både metodik och pedagogik inom BJJ. Att den är så väl utvecklad. Alltså, liksom jag har tränat mycket judo och de är duktiga på marken och så. Men det är liksom, det är mycket mer så här... tryck här, bryt här och håll fast här. Och det funkar för att sporten ser ut så. Att det finns ett liksom fasthållningssystem som liksom gynnar att vara stark och hålla fast någon. Men det som gjorde att i alla fall jag fastnade, det var just där. Ja, men det är skillnad på om du placerar handen här eller här. Eller om du vinklar knogen inåt. Eller, alltså det finns så otrolig detaljrikedom. Och det tycker jag det är det som fascinerar mig än idag. Det finns så mycket att lära.
Det finns så himla mycket att lära sig. Det tar inte slut.
Nej. Om vi tar oss lite grann till BJJ. Nu får du ta en liten roll här som före detta ordförande i BJJ-förbundet, Marcus. Men hur många utövare finns det ungefär i Sverige av BJJ?
Nu, de senaste siffrorna är att vi är 4100 medlemmar. Och ungefär 25% av det är tjejer då, eller kvinnor. Så att, ja, det kan bli bättre, men tillväxten vi har sett har framförallt varit på kvinnosidan.
Mm. Och hur, alltså är det ökande, kan man se, alltså om du går några år tillbaka?
Absolut, det har ökat jättemycket. På den tiden jag var ordförande så hade vi 2500 medlemmar. Mm. Och nu har jag gått upp då till över 4000, så att det är ju en ordentlig ökning skulle jag säga på bara par år.
Vad gissar man för mörkertal här? För det är väl så att man anmäler ju...
Ja, precis. Det här är de officiella siffrorna och jag tror att det finns väldigt många... som många fler utövare. Mm. För att föreningar, de anmäler inte alla sina utövare helt enkelt.
Men du måste ju vara medlem för att kunna tävla idag till exempel, eller hur?
Ja, så är det. Och framförallt det viktigaste är väl kanske försäkringsfrågan. Mm. Men för att tävla så är det ju så att tävlingsarrangörerna kollar ju inte varje enskild anmäld, utan man kan ju bara kolla lite så här ungefärligt. Om en klubb skickar 30 stycken som tävlar men har bara 20 anmälda, det är ju lite suspekt. Mm. Men det behöver inte vara samma som är liksom anmälda som föreningen betalar för som faktiskt åker och tävlar.
Men Rickard, du arbetar ju med Smoothcomp. Mm. Som är ett system som många tycker inom tävlingsdelen nu, det är ju helt fantastiskt att det är så många, det är så smidigt.
Och det är smooth.
Det är smooth, precis. Aha, där namnet. Ja. Men så förstår jag det också så att det systemet har dessutom koll på om jag anmäler mig som tävlande, men jag inte har betalt mig själv, alltså inte jag är registrerad. Är det så?
Nej, inte ännu. Så är det inte, nej. Utan det är ett konto man skapar som individ och sen gör man en koppling till sin klubb. Mm. Och sen är det upp till klubbcoachen då att ha koll på, för det finns en funktion som gör att klubbcoacher kan titta och betala för mina elever. Så att vi har påbörjat processen att bygga bort liksom eventuella möjligheter att liksom anmäla sig för en klubb fast klubbledaren vet inte om att du ska tävla. Mm. För det finns ett problem, upplever jag, kanske framförallt liksom i fullkontaktidrotter. Liksom. Där har det varit några sådana fall där man, ja, en elev eller en medlem har gått och anmält sig och sen kommer det fram att klubbledningen inte visste om ens en gång. Att så, här. Så vi försöker och vi har en idé på hur vi vill liksom bygga ihop Smoothcomp med tävlingskortet och lite sådana saker.
Just det. Jag tränar ju Stenungsunds kampsportsakademi som också arrangerar då Swedish Open. Och jag har ju sett genom åren, alltså, det är med att den har växt som tävling också, men det var väldigt tydligt när Smoothcomp kom in. Mm. Alltså, för som fighter är så här, när ska jag fightas? Så det kunde ju liksom vara ett fönster på kanske en timme eller mer och man sprang och letade information. Otroligt den förändringen har varit, att de går upp med sina telefoner och det slår ju ofta på 5-10 minuter max, så är de liksom i tid nästan med sin match, vilket är otroligt.
Mm. Alltså när vi började med det så var det lite så här, vi gjorde jämförelsen med att tävla kampsport är som att åka till en flygplats och så vet man vilken gate det är. Nej, det är ingen som kan svara på. Ja, när går flyget då? Nej, vi vet inte. Nej. Och när är vi framme? Who knows? Alltså, jag menar, ja, alla som har tävlat känner igen det där och det var liksom starten på något vis, att så här, vi gör en avgångstavla ungefär, som tänk dig flyget och så ska du se din matta och så ska du kunna följa när det är dags för dig att tävla. Ja. Det var visionen liksom. När vi började titta på det så tittade man så här på hockey och fotboll, så här stora etablerade idrotter. Ska jag göra en liten utsvävning här, men det som man märker då, det är att de har kommit så jäkla långt. Fotboll och hockey och de här etablerade sporterna, golf till exempel, de har fantastiska system och det är liksom, det är naturligt för dem. Kampsporten har aldrig haft det. Vi liksom, när vi kontaktar arrangörer nu så märker vi att många är kvar på liksom papper och penna och sådär. Och det är inte jättekonstigt, för kampsporten är ung, men det känns verkligen som att det är dags för kampsporten nu att så här, flytta upp från källaren, få schyssta system, få liksom att utövarna ska kunna liksom tjäna pengar och det ska liksom, ja, men det märker vi, tror jag, alla liksom, att det är så rumsrent nu och då måste det sådana här grejer till, det måste vara proffsigt. Jag hade ett jättebra snack med Mona och Jonathan Broberg igår, de var på klubben igår.
Vilka är det?
Jonathan Broberg är informatör på Budo Kampsportförbundet och Mona är generalsekreterare. Och då försökte Jonathan ur ett liksom alltså som informatör och kontakt med media, så bara förklarade han liksom att vilken journalist är intresserad av, så här, kan du komma ut och rapportera om Nordic Friends Open? Visst, vilken tid är det? Ja, det är hela dagen. Alltså det är ju, alltså det säger sig själv, det går ju inte att liksom att, så, ja, men när går den eran största profil? Någon gång. Och nu då när vi hade Nordic nu i mars, då kunde jag på riktigt säga på minuten till Nacka Värmdö-posten, våra två som ni vill titta på, de går 13.48 8. Nej, vänta, nu är det 13.50.
Mm.
För att liksom, vi satt upp på mitt kontor och de ville springa ner och fota då två tjejer som körde. Och då kunde jag bara så här, ja. Så det är klart att det är så ska det vara liksom.
Ja, ja, häftigt.
Vi kommer tillbaka till en till BJJ i Sverige. Det är antal utövare. Men hur tycker vi då har utvecklats? Hur ser du på det, Marcus?
Alltså det har ju gått verkligen i rätt riktning. Från att när jag började träna så var det ju liksom i källarlokaler. Det fanns knappt idrottsföreningar. Vi hade inget förbund till nu. Nu har vi landslag, vi har förbund, vi har haft en landslagstränare som var jättebra. Vi har arrangerat SM nu i flera år. Jag tycker det har blivit så enormt mycket bättre.
Mm.
Och vi har välarrangerade tävlingar av både Rickard och Martin Jansson.
Och många andra också.
Och många andra, ja. Också, absolut.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Men era två tävlingar är ju de största tycker jag, och de som verkligen har höjt ribban och som man liksom har liksom hela tiden strävar efter att bli mer och mer professionella.
Mm.
Och jag skulle säga att de här svenska tävlingarna är ibland bättre än många av de här tävlingarna som jag tävlade på i Brasilien när jag var tävlingsaktiv.
Jag var i Brasilien och såg Marcus tävla. Det var fascinerande. Då kan vi snacka om att det var att vänta en hel dag. Jag håller med där. Våra tävlingar är i Sverige håller en väldigt hög nivå. Liksom. Mm. Det är så här ordning och reda.
Hur märker du intresset, Johan, från Fighter Magazine? Nu har inte du ägt tidningen så många år, men vad upplever du? Och även som utövare själv så att säga, inom kampsport.
Jag tycker att det märks framför allt att vi har en... Alltså dels mediebevakningen ökar ju och antalet tävlingar. Men det är ju också att det fortsätter att utvecklas. Att tekniker och metoder fortsätter att utvecklas. Och att det börjar bli stjärnstatus. Det tycker jag är jättekul. Att vi har liksom hjältar. Att det blir verkligen figurer som är... Och att det är allt fler som kan faktiskt försörja sig på det. Det är ju också helt uppenbart. Kanske inte så många från Sverige nu, men det är ju många brassar som åker runt och sådär.
Jag tänkte kolla lite grann var ni står någonstans utifrån BJJ nu. Så jag har något som heter Vad väljer du? Det är den här programpunkten som jag precis har infört här. Det är fyra stycken påståenden där du måste välja ett. Och inte fundera så länge nu utan svara. Det kan passa om ni vill såklart. Submission only eller poängräkning?
Poängräkning.
Poängräkning.
Submission.
Jiu-jitsu, främst tävlingsidrott eller främst självförsvar?
Främst tävling.
Främst tävling.
Tävling.
Wormguard eller 50-50?
Wormguard.
Wormguard.
50-50.
Ah, old school, old school!
Nej, det är en stalling-position så det gillar vi inte.
Okej. Gi eller no-gi?
Gi.
Gi.
No-gi.
Bra, bra. Skönt, Johan. För tänk lite på det. Det finns någon form av old school och new school inom BJJ. Det tänker man ju. Och tänker på dig som har tränat så länge, Marcus, precis som du, Rickard. Och ser man utvecklingen, upplever jag de sista kanske 5 åren, har ju varit en enorm, apropå det här med Wormguard till exempel, hur det kom och så här. Plus hela YouTube-fenomenet, hur man kan studera tekniker och sånt där. Och jag tänker lite grann också på sådana tävlingar, apropå det här med no-gi och eller snarare submission only och poängräkning. Där är lite så här, det blir som två liksom nästan inte filosofier eller skolor idag. Vissa tycker att det här poängräkning är tråkigt. Och jag tänker på Eddie Bravo till exempel när han har sin tävling. Hur ser du på det här, Marcus?
Alltså jag tycker det är kul. Alltså ju fler olika tävlingsformer det finns, ju roligare är det. För att då får man ju se lite vad som fungerar och vad som skapar underhållande matcher. Men tyvärr är det så att det är inte alltid de här submission only-tävlingarna som skapar roliga tävlingar. Ibland blir det ju noll submissions på de där.
Mm.
Då är det 20 minuter som inte någonting händer.
Nej, exakt.
Det var Polaris senast nu. Det var ju jag tror, submission only utan en enda submission.
Just det.
Ja, så att,
och där var det ju många matcher, också. Men, det var ju många som också, man märkte på Facebook, där blev det liksom kritik in det där. Va? Mm.
Ja, Så att tanken är god, men det är inte så himla lätt att omsätta och skapa ett regelsystem som gör att folk att det blir mycket submissions. Men det är också, det är ju hög nivå på utövarna, så att då är det inte så lätt att sätta submissions.
Men Johan, du var ju lite mer old school i det här. Vad tycker du? Hur ser du på det?
Nej, men jag tror att det är bra att det finns olika modeller. Jag tror att det finns tillräckligt många, ska man säga, smaker. Så att man kan ha regelsystem med gi, utan gi, där det är submission enbart eller poängsystem. Jag tittade på senaste Eddie Bravo Invitational, den här vad heter det? Turneringen. Och jag tycker det funkade hyfsat med det här coin toss och sånt där. Jag är inte jätteförtjust i att det finns ett turelement i vem som ska börja på rygg eller i the web, men alltså med armbarfattning eller ryggkoppling. Men det funkar för en del. Det är ganska spektakulärt. Jag vet inte. Jag tror att det finns utrymme för alla möjliga och omöjliga format.
Jag tänker nog kanske också utifrån publik, alltså. Jag tänker, Lennart, det kommer till våra tävlingar. Vi som är inne i det, vi förstår det precis. Och så har jag kompisar som kommer, till exempel när vi har i Stenungsund eller kommit till en annan stor tävling. 8 mattor. Det händer saker hela tiden. Och så plötsligt så vinner någon. Där tog någon plötsligt guld på en matta. För att det pågår ju samtidigt. Eftersom inte vi begränsar till att nu, väldigt sällan, det kan ju vara så att sista svartbältsmatchen kanske blir liksom uppmärksamma. Annars händer saker. Så ena mattan där, de vunnit precis. Ja, han är precis svensk mästare, eller han vann precis den här tävlingen. Du måste förstå sporten för att liksom kunna uppleva den, vilket gör att den är svår som publiksport för någon som är utomstående. Där kan jag förstå poängen med att ha en submission only. Den är väldigt tydlig. Men om det inte kommer några submissions, då dör den också. Och min fråga egentligen är så här, finns det en marknad, inte kanske rätt ord, men finns det en öppning för att prova i Sverige submission only? Alltså en större tävling, typ Polaris. Skulle det kunna finnas en sån?
Det tror jag absolut. Jag tror det finns en marknad för det. Och det har till och med varit tal om det, tävlingsarrangörer som har visat intresse för att arrangera submission only tävlingar.
Jag tycker att det är liksom, det är två olika saker, för att erbjuda en tävling som många kan delta på, vilket måste ju vara ett sätt att växa som idrott liksom. Att det är därför vi har strävat efter att ha stora arrangemang så att många kan vara med, eller att begränsa det till 10 matcher med submission only och en gala form. Det är liksom, det är två helt olika. Det ena är någon form av kommersiell liksom, en gala. Tänk MMA-gala, och det andra är breddidrott och folkrörelse. Det är klart det skulle kunna gå. Vi skulle kunna ha submission only och bara ha poäng eller liksom tid, men så fort som det då inte blev någon submission, så ska vi, vad gör vi då liksom? Det är därför som det inte är rimligt liksom i en turneringsform.
Men inte lockelsen också att man kombinerar ihop, alltså någon kanske lite mer med lite grekisk-romersk wrestling bakgrund, alltså någon känd profil eller något så här, mot den här, ser man lite grann när man tittar på de här olika arrangemangen, att det ofta är liksom, undrar vem som skulle vinna de där två. Old school mot en new school och sånt där. Vi kanske inte ens har de profilerna.
Det är lätt att säga så här, det vore bra om man fick prispengar. Det vore bra om man fick att det var liksom profilmatcher, eller man borde fixa så här. Gör det då. Alltså för det kostar väldigt mycket tid och pengar att göra en sån grej bra. Jag liksom tycker det svinbra med Polaris och med liksom, heter det, Copapodio och alla de här stora grejerna, så här. Men då måste man komma ihåg vilka krafter som ligger bakom det för att få igenom det där, och där är inte vi i Sverige. Nu har vi jobbat jättemycket med att försöka få in sponsorer på det här lilla ankdammen här, men det är, liksom, det är svårt.
Men jag tänker sista nu här i Finland, där fanns det prispengar, det är förbundet i Finland som för in pengar. Nu får inte du klä skott för förbundet, för du är inte kvar här länge, Marcus. Men alltså, har de diskussionerna varit, varför kan man inte sätta prispengar i Sverige för att liksom lyfta status på tävlingarna?
Alltså på ett sätt så funkade det ju så, fast det var liksom lite mer indirekt. För att det var ju så att för att komma med i landslaget då, så hade vi ett rankingsystem. Och när du vann då flera olika tävlingar och samlade rankingpoäng och gjorde bra ifrån det övrigt och liksom gick på landslagslägerna, så hamnade du i landslaget. Och då vart landslaget vart sponsrade och åka till VM. Så att det är ju det.
Fast dock med väldigt lite pengar liksom. Det måste man ju komma ihåg.
Så ja, liksom, ska vi säga också visst. Att du var ju tränare för landslaget
i 4 år. Eller 4 VM och 4 år.
Jag tycker att det finns förbättringsmöjligheter.
Ja, det gör det ju. Alltså liksom under den tiden jag var det var ju det första, det var ju någon pionjärverksamhet på något vis där liksom när Marcus var ordförande, och sen så gick de ut med att de sökte en coach, och då sökte jag det, och sen så blev det jag som fick det, och allt behövde uppfinnas från första början liksom, och det tar jättelång tid. Jag kom från landslagsverksamhet inom jiu-jitsu. Hade tävlat själv i 10 år liksom, där det där sitter, kontakterna är etablerade liksom, så här, nu fanns det ju ingenting. När jag hörde av mig till RF och till Bosön så sa de brasiliansk vad ungefär.
Capoeira.
Ja, exakt. Ja, nej, men så att väldigt mycket tid gick ju åt till att försöka och liksom få en förståelse och sådär. Det finns absolut saker, men nu försöker förbundet igen, och jag hoppas verkligen att det liksom att det blir någonting utav det. Att klubbarna och utövarna liksom känner stolthet över att representera Sverige. För det var ju det som jag försökte jobba för, att man skulle känna det. Att, fan vad häftigt. Jag liksom får sätta på mig en landslagsoverall.
Jag tänker lite grann kring det här, för att jag läste på lite grann bara för att få ett grepp om vad det är. Jag tänker utifrån det ena, BJJ som OS-gren, vad händer där? Och då inser man ju att internationellt är det ju ganska rörigt med de olika förbunden här. Och jag kan inte ens liksom reda ut det här, hur det fungerar. Men det känns som att, och när jag tittar i det sen så upptäcker jag också fast det här NEVAS, som är någon liksom typ en direkt kopia av BJJ.
Alltså internationellt så har det ju framförallt IBF då, som kommer ifrån ursprung från Brasilien. Men som nu har sitt säte i USA. Och det är de som arrangerar liksom det VM som är mest prestigefullt fortfarande. Men sen så för några år sedan så har det poppat upp en organisation i Abu Dhabi som är Abu Dhabi World Pro. Och de arrangerar också då ett slags VM och med kvaltävlingar där man dessutom får pengar. Så på det sättet så är det bra, för att det är väldigt svårt som biatlet att få liksom sin tillvaro att gå runt. Det är svårt att, om man ska hävda sig måste man oftast träna på heltid, och ja, då måste man ju få pengar någonstans ifrån. Så det är bra med pengar, att man vinner prispengar. Och nu har ju de här då, den här organisationen i Abu Dhabi, de har nu börjat något samarbete med den här internationella jiu-jitsu-federationen. Och de har börjat att arrangera några tävlingar tillsammans och så. Och var det slutar, ja, det vet vi inte riktigt. Men
det är också de som lobbar för OS mer, upplever jag.
Just det, för att alltså, om BI ska bli en OS-sport någon gång, då måste man ju gå då via sportakkord och så, och där den här internationella jiu-jitsu-federationen är med. Så att då kommer man nog få gå den vägen. Medan IBF, de är ju mer, alltså, det är ju mer ett privat företag, om man ska vara krass, som...
Alltså, det som Marcus pratade om, jiu-jitsu-förbundet, det är JJIF, alltså Jiu-Jitsu International Federation. Det var det som jag tillhörde när jag tävlade i sport-jiu-jitsu, som är en världsomspännande organisation och som är med i sportakkord och har sin idrotter med i World Games. Och World Games är det alternativa OS-et. Och nu för tiden, alla idrotter som kommer med på OS har bidat sin tid i World Games. Men jag hörde den här diskussionen när jag var aktiv i sportjutsu för liksom 15 år sedan, att man ville till OS. Nu tror jag dock att det faktiskt kan liksom hända grejer, för nu finns det pengar med i leken helt plötsligt. Nu har UAE gått in och, ja, jag vet inte om man kan göra det, men typ köpt JJF. Jag vet inte exakt liksom, tongångarna eller hur det har gått till här, men de har i alla fall liksom merged. Och då helt plötsligt, och då finns då NEVASA som en ny tävlingsform inom JJIF. Och det har ju UAE sett liksom, att okej, okay, om vi går ihop med dem där och sen så har de NEVASA och vi har våran liksom identiska variant av BI, så helt plötsligt,
men med samma poängsystem, det är ju en direkt kopia av BI.
Ja,
alltså liksom, NEVASA är ju från början en judoterm som bara innefattar, om du har stående tachivasa som är stående tekniker, och så har du NEVASA som är marktekniker. Så det är, och sen så har man gjort en BJJ-form för att från äga början, liksom.
Från början var det lite skillnader. Man kunde få poäng för side control och lite sådana saker, och hålla fast. Det fanns liksom lite så här judoregler. Nu har man tagit bort det helt. Nu använder man UAEs regelsystem, 6 minuters matcher för svartbälten, och det är liksom... Så nu är det liksom, man kan säga, om man ska ställa dem mot varandra, IBF här och UAE med World Pros som motpart.
Men vad leder det här till? Vad tror man? Vad tror ni?
Oj.
Ja. Ja. Jag hoppas att det ska leda till att IBF vaknar.
Ja.
Att de inser att liksom, det går inte att ta alla pengar själv.
Är du insatt i det här, Johan? Känner du till det här?
Jag känner till det. Jag kan inte se att Nevasa kan på sikt ha ett eget liv. Jag kan inte se att de kan få... Det blir lite larvigt, det blir lite löjligt. De kommer
sjuka ha... prispengar då?
Nej. Ja, det skulle vara det då. Men ja. Det kommer vara Lilleputt-ligan. Det kommer vara liksom, oavsett hur mycket de håsar upp det så kommer det vara korpen. Och det vill man inte vara på sikt.
Nej.
Man vill inte vara svartbälte i tävlingskarriär och spela i korpen. Det tror inte jag. Eller? Ja. Vad säger ni?
Nej, jag tror lite som dig. Sen så är det så att i jutsuvärlden så har ju också teamen ett väldigt stort inflytande. Så att väldigt mycket beror på var, alltså ledarna för de här brasilianska teamen sätter sin lojalitet, så att säga. Nu, ibland så de större teamen säger så här, men åk inte och tävla på den tävlingen. Och då, om då de bästa utövarna inte åker dit, då tappar ju den tävlingen i prestige. Så att... ja, det, och de här teamledarna är ju väldigt nära knutna till IBF i nuläget.
Mm. Ja, önskemål nu då utifrån svensk BJJ. Ricka, jag tänker för er så här, vad skulle du önska utifrån det svenska BJJ-förbundet nu? Vad skulle kunna bli bättre?
Jag hade önskat en vision. En uttalad vision, vad man vill göra med sitt förbundsarbete. Jag skulle vilja ha en samordning av tävlingar så att man som utövare kan se liksom den röda tråden.
Tävlingskalendern alltså.
Ja, precis. Mm. Det är så fragmenterat just nu och det är så tävlingar hit och dit. Det finns ingen samordning, kalender och sådana saker.
Det märks ju tydligt också när tävlingar krockar, vilket det är, och så flyttar någon ett datum sådär. Mm. Även MMA har haft det problemet, jag tänker på det, Johan. Alltså nu har det ju varit rätt tunt på MMA-himlen med arrangemang, men det var också så här, när det väl kommer något, ja, då är det
fast samma... Fast vi har alltid ligatävlingar.
Ja,
det har ju tiotal om året.
Jag tänker på proffsgalan nu, tänker jag på. De har ju också så här, när man väl får till en gala så krockar de. Man säger, vänta nu.
Det där är svårt, för så då kan jag höra så här tongångar som säger så här, ja men då ska förbundet bestämma när vi får arrangera vår tävling. Ja, då helt plötsligt så kanske inte jag ens kan arrangera, eller vi ska säga, arrangera vår tävling, för vi ansöker till Nacka kommun om att hyra Skuruhallen. Och gör inte jag det exakt på rätt tid och liksom känner dem sedan många år, så får inte ens vi hyra en hall. Så att det där det är svårt, men man måste försöka och samordna det. Så jag hoppas att förbundet liksom tittar. Alltså det känns, utan att vara insatt i förbundsarbete, men som att det är väldigt mycket så här att man tittar rakt ner, för att det är väldigt mycket frågor som man måste hantera dagligen, men liksom ett förbundsarbete eller vad som helst i vilken organisation som helst handlar ju om visioner, för mig i alla fall, att titta vad ska vi någonstans, och då måste man lyfta blicken liksom och jobba med rätt saker och ja.
Men, och prispengar, hur ser du på det?
Jättebra, det är någonting som vi strävar efter att införa. Vi har prispengar nu för svartbälten, både för killar och tjejer. Det kom inte fram när vi pratade förut, men det finns prispengar, en liten del och så vidare. Men jag pratade med Martin i samarbete, när vi jobbar mycket nu med Smoothcom, och så här, det är målet för oss att liksom, tävlingarna ska bära sig så pass bra så att man kan införa mer prispengar. För det är liksom, det tjänar ju vi alla på något vis. Om det finns prispengar så kommer det mer folk, och då kan vi fortsätta arrangera tävlingar.
Vad tänker du, Marcus, som har varit ordförande i BJJ-förbundet, när du hör Rickard? Det är det här frågor som har diskuterats. Vision pratar vi om, synka tävlingskalender, prispengar.
Ja, precis. Alltså på min tid, vi hade faktiskt en tävlingskalender på hemsidan, och vi försökte ju då att när folk ansökte om tävlingssanktion så försökte vi alltid göra så att vi inte ville ge sanktion till tävlingar som låg för nära varandra i tiden, så att de skulle konkurrera med varandra om utövare, utan vi försökte alltid så att de låg liksom mellan 2-4 veckor mellan varandra.
Men hörni, det finns anledning att komma tillbaka till det här tror jag faktiskt och prata vidare om det. Johan, jag tänker nu inför Nordic Friends Open, livestreamingen av den här tävlingen kommer finnas på Fighter Magazine, på Fighter TV.
Yes!
Och det är ett av era mål såklart, att ni ska ju uppmärksamma svensk kampsport. Vi har inte kommit in på det, det finns så mycket att prata också om kampsport generellt. Så sagt. När du hör diskussionen här tänker jag bara lite en reflektion från din sida. Förbund och internationellt och prispengar, alltså, har du några tankar kring det?
Ja, alltså det är klart det påverkar. Vi har ju också en publik som kanske inte är aktiva inom idrotten. Mm. Här är varför vi måste komma ut och visa det på TV, och det måste vara gratis till att börja med så att folk kan se BI, se de här atleterna, se vad de gör, hur kul det är att vara med och tävla. Mm. Det här är ju också en kampsport som man kan tävla i hyfsat tidigt om man jämför med många andra. Som är betydligt mer krävande i träningstid innan man kan börja. BJJ och submission wrestling kan man börja med liksom 6 månader, 7 månader. Ja. Och att det finns liksom en community som är väldigt stark och väldigt speciell i BJJ-världen. Det tror jag är viktigt att visa. Så att när det kommer till prispengar och sånt där, det är ju jättebra för de som tävlar att vi kan höja nivån och få in fler länder och fler som tävlar och åker runt och så.
Det blir lite så här, jag hör också det där, det borde vara prispengar och så här, men det är klart att det är dit vi ska sträva, men om det blir incitamentet för att jag tävlar eller inte tävlar, då håller jag på av fel anledning. Jag kommer aldrig bli rik på BI, aldrig. Då ska jag vara absolut, absolut världsbäst, och det är liksom 5 stycken som kommer dit. Så att det blir liksom jag tycker det blir lite tossigt att man säger det borde vara prispengar. Ja, men tänk om du istället tänkte tvärtom, att du gjorde det för att du tyckte det var kul, och sen om du blir så pass bra, om du håller på så pass länge så att du kan hålla seminarier och kanske vinna prispengar. Då liksom,
men kärleken är viktigast. Om man inte har kärlek så till kampsporten så är det då, alltså då finns det ingenting.
Nej.
Då finns det inget intresse, är det inget djupare engagemang i det. Om det bara gäller pengar. De här sakerna mixas inte så bra tycker jag. Intresset för pengar och kärleken till idrotten.
Med de orden kommer vi knyta från det. Johan Haldin tackar Rickard Karneborn och Marcus Widengren. Och jag vet att du ska iväg direkt nu igen, Rickard, och kämpa med Nordic Friends Open.
Mm. Nästa möte om en halvtimme. Ja, men så är det. Men det är en intensiv tid just nu.
Tack för att ni kom.
Tack.
Själv. Tack. Grymt.
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play och Fighter Magazine.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.